Men du Svensson, domarna, får de någon chans till återhämtning i periodpausen?
Var det här ett fult trick för att få mig att säga domarna?
Nej, nej. Jag vill att du ska utveckla och säga domarrummet sen. Var är det du sitter någonstans?
Jag sitter faktiskt i domarrummet. Faktiskt. Och det, jag kan säga så här att om de ska återhämta sig efter den hettan som är inne i Skandinavien så tror jag inte det blir mycket till återhämtning i det här rummet, för att det är som att vara i en bastu inne i det här rummet. Jag kastade ut de här fortare än kvickt efter matchen för att det var viktigare för mig att spela in podd.
Men du, det är faktiskt, jag tittar nära nu, för er som lyssnar så ska jag ge en bild. Jag tittar nära på skärmen när jag sitter och tittar. Det är svettdroppar i pannan. Är det av hårt jobb?
Så illa är det.
Jo, det är det. Det är det faktiskt. Är det hårt jobb eller är det domarrummet?
Ja, det är nog, jag vill inte sätta det epitetet på mig själv att jag har jobbat hårt. Så det måste vara domarrummet och den bastun som man faktiskt befinner sig i här.
Ja, för att förtydliga då, så sitter du alltså i domarrummet i Skandinavium och du har precis bevittnat match 7, övertid, det blir inte jämnare så, mellan Frölunda och Leksand, en match som Frölunda vann och kommer nu möta Skellefteå i semifinalen. Vi börjar med lite matchen där, vad säger du om den?
Det var väl kanske en tränarmatch får man väl säga. Det var tillknäppt, det var kanske ingen höjdarunderhållning. Men det var ju jämnt och det är ju det man ändå vill se i en match 7. Jag ser mycket hellre det här än det jag fick bevittna i fredags till exempel. När HV egentligen hade stängt ner butiken efter halva matchen mer eller mindre mot Oskarshamn. Så ser jag mycket hellre det här där det först 1-0 och så 1-1 direkt efter. Så gör de 2-1 med 6 minuter kvar och så Ulla Alsing trycker in 3-3 med 3 minuter kvar, eller 2-2 med 3 minuter kvar, och sen så då avgör Rohoma, och det är ju som någon har skrivit det, att Rohoma just får avgöra matchen med tanke på den bakgrund han har i Leksand och den säsongen han faktiskt har haft.
Jag såg att Mårten Bergman skrev det på Twitter, han är både Leksands supporter och journalist, han sa att det stod skrivet i tidningen i morse att Rohoma skulle avgöra.
Jo, men lite så blir det ju. Men någonting som inte stod skrivet i tidningen i morse var ju att Erik Torell skulle göra ett mål och en assist i matchen.
Nej, men grejen är att han kan bli en slutspelsjoker eller på väg att bli det. För som han avslutade säsongen efter han kom tillbaka från den här skadan, så tror jag att han kan ha vunnit över lite Frölunda supportrar på sin sida. För att han har ju fått rätt tuff kritik. Vad ska vi med den där värvningen till? Det blir inget. Och så skada på det. Men han har spelat upp sig rejält.
Ja, men han har ju mycket hockey i sig, det är ju inget snack om det, och det är ett väldigt snyggt mål han gör också.
Ja, och vi har ju pratat om så här Tömmernes, alltså en av Europas bästa backar, det tog tid för honom att komma in i spelet i SHL. Erik Torell är ju en spelare som aldrig liksom har spelat och varit bra i SHL. Han har ju varit bra i hockeyallsvenskan, i den finska ligan, i den tjeckiska ligan, i Schweiz, men aldrig på SHL-nivå. Men då har man, vi har inte haft liksom, eller Frölunda-fansen framförallt som följer honom, har kanske inte haft förståelse för att det tar tid för honom att växa in i ligan, men det är han ju på väg att göra nu.
Ja, absolut. Sen får vi se om han blir kvar, om det räcker till ett nytt kontrakt. Men någonstans så visar han att han ändå är bäst när det gäller i en match 7 och gör ett mål och en assist.
Det målet var ju, det var rätt snyggt också. Han liksom la in den på insidan mot Kato där, mot hans klubba, och tryckte in den. Och det, alltså ingen såg den. Jag trodde, alltså, när han började jubla tänkte jag, det där kommer domar ringa på, så det ribba på sin höjd då. Men den satt ju bra i nättaket.
Ja, verkligen. Och faktum är att jag noterade att Frölunda-spelarna faktiskt sköt på samma ställe varje gång det blev farligt på Leksand. Där var ju på stötsidan på Larsson som alla farliga chanser kom. Jag tror alla ramträffar och alla skarpa läger faktiskt kom på den sidan. Så det var ju känslan att Iversen kanske hade instruerat sina spelare på det där.
Men vilken säsong han har gjort, Filip Larsson, och vilket slutspel. Alltså fenomenal. Det var ju i match 5 då, som han släppte någon billig kasse. Men utöver det, jag menar, konkurrerat ut Mantas Armali, som man ändå får säga, framförallt under fjolåret, var fenomenalt för Leksand. Så att, vilken säsong. Det ska bli kul att se, för jag tar för givet att han får spela i landslaget i Tre Kronor nu när man börjar samla ihop de här liksom inför VM. Det ska bli kul att se honom och göra några sådana matcher och kanske till och med få vara med typ i Czech Hockey Games eller vad det är som är sista turneringen innan VM.
Ja, det kommer ju lite samlingar här. De kan ju verka ganska trötta sådär. Men för de som kommer med i de här landslagssamlingarna så kan det ju vara en chans att få komma hela vägen till VM. Som det var två Leksandspelare som faktiskt gjorde. För var det två säsonger sedan som Lang och Nils Åhman faktiskt letade sig hela vägen till VM. Där man tänkte att ja, men nu ryker de väl på den gallringen och nu ryker de. Men de höll sig faktiskt hela vägen.
Vad säger du om Leksands säsong i stort? Ja, Björn Oldén ställde den frågan till Challe Berglund som var mindre benägen att svara på den och var ju inte otrevlig, men han var sur efter en förlust och tyckte inte att man kunde summera en säsong så kort inpå. Och det har jag väl all respekt för att man inte kan göra. Men om du då sätter ett betyg 1-5 getningar på Leksand den här säsongen?
Alltså man har ju ett namnstarkt lag och jag tycker väl någonstans för att de skulle få toppbetyg så skulle de ta sig förbi den där förbannade första slutspelsrundan som man inte har lyckats med sedan 1997. Men Leksand visar ju ändå någonstans att man är ett etablerat, kanske inte topplag, men att man ändå är lite högre upp i hierarkin, i SHL-hierarkin, så snuddar väl kanske vid 4 getingar på säsongen, men det hade behövt att man tog sig vidare. Man har haft någon svacka under säsongen och man har haft någon superform under säsongen också. Typ Lukas Elvenäs var ju hur bra som helst där ett tag och sen försvann han ändå. Och så, men det hade ju behövt någon extra krydda för att de ändå skulle få toppbetyg.
Ja, men jag sett till mina förväntningar för säsongen så var det väl alltså nedre halvan av tabellen. Och det har man ju överträffat. Och sen tar det till en förlängning mot Frölunda i match 7. Ja, men vad är det som avgör? Ja, det är ett skott liksom. Alltså det finns ju ingenting som avgör i den här matchen. För det var ju liksom ingen så här tydligt mönster på något sätt i den här matchserien. Så jag skulle vilja säga att jag är liksom att lägga nästan en stark, ja men en stabil 4 getingar på dem definitivt.
Och det som jag måste säga också som jag var lite skeptisk till inför säsongen var när jag såg typ Selarik och Marek Rivik inför säsongen bland annat i Strömstad där och tyckte att de såg ganska loja och ointresserade ut och det kanske de faktiskt var den delen av säsongen. För säsongen kanske inte ligger så mycket för dem, men jag måste ju säga att framförallt Peter Selarik har gjort en grymt bra säsong och jag är imponerad över hur bra han faktiskt har gjort den här säsongen och ändå tagit sig tillbaka till den formen som han var i när han lämnade Leksand. Och jag tycker han är en väldigt stark tvåvägsspelare också. Det är inte bara en ren målskytt, som jag ändå lärde känna honom då när han kom första gången till Leksand.
Och de har ändå tagit den här matchen till en sjunde match då, eller matchserien, utan då Marek Rivik i stort sett. 2 genombrott tycker jag vi har fått sett, eller 1,5 genombrott i Frölunda. Vi började med tycket genombrott. Anton Johansson i Leksand tycker jag har varit riktigt, riktigt bra den här matchserien.
Vad är det du är imponerad av hos Anton då?
Han har ju den här arga sidan där han kan spela fysiskt. Han har ju den här, kan följa med upp i anfallen och nyttja sitt fina skott. Det är inte så att han har använts i 25 minuter per match. Han har använts liksom relativt sparsamt men fått en bra roll. Tycker att han har spelat jättebra. Redan i match 1 så var jag imponerad av honom. Tyckte han har följt upp det i samtliga 7 matcher. Och sen ett mini-genombrott, kanske en upcoming nu eftersom Frölunda ska spela semifinal. Vet du vad jag tänker på?
Jag gissar ju på att du tänker på den lilla killen som Ronny Sundin absolut inte kan neka till att han är far till. För det är jäkla vad lika de är.
Ja, de är sjukt lika. Sen är det klart, jag hade ju Ronny Sundin som idol när jag spelade, som jag berättade tidigare. Och då grabben kommer in och spelar så väldigt bra. Jag tycker framförallt de här 3 senaste matcherna, när han då efter Tom Nilsson klev av med skada, så, hur lugn är killen med pucken? Alltså det är slutspel, det är match 7. Hallå, kan du inte bli lite nervös? Någonting?
Nej, men det är väl lite det som är grejen. När du är i den åldern och du inte har så mycket att förlora, liksom, då spelar du väl bara ut och bara spelar ditt spel. Jag ska säga att Albin Sundin har jag tänkt på. Jag såg honom förra året i slutet av säsongen. Jag var på en match mellan HV och Frölunda i Jönköping. Jag tyckte att han hade rätt mycket strul i den matchen. Men så mycket det ändå hinner hända under 1 år när du är i den åldern. För det här är ju en kille som... Vi pratar ju inte alls om att han skulle vara JVM-aktuell och det är ju någonstans lite kul att man kan ändå, absolut, trots att man inte ens är med i det snacket nu. Han skulle kunna vara en etablerad och bra SHL-back under många, många år och få en jättefin karriär trots att han inte alls var med i det snacket.
Nej, imponerad. Kul att se honom. Vi fortsätter lite på Frölunda och blickar framåt mot semifinalen mot Skellefteå. Och det är ju en känns som de har man haft de där mötena genom året. De har stött och blött på varandra. Jag vet inte hur.
Men hur många gånger är det egentligen?
Nej, men jag vet inte, men det känns som att det är varje år. Det har varit i CHL något år och det har varit i SHL, så har de varit topplag länge båda två, så att.
Vilken match är minst du mest? Är det final sen när Frölunda avgör upp i Skellefteå 2019 eller 2016? Nej. Eller är det Victor Olofsson avgörandet i match 7? Eller ja, vad tänker du mest på?
Det är den matchen. Det är Johan Gustafsson som står. Han slänger klubban. Det är kvarten när Skellefteå åker ur. Och då var det så här, Skellefteå åker ur i en kvartsfinal. Det var ju liksom helt otänkbart i grunden både före och efter det. De åkte visserligen i kvartsfinalen 2022, men det känns som att man alltid är med långt. Men det är klart att finalserien sticker ut. Det var ju en väldigt bra hockey som spelades då. Det var då man gick ifrån det här press-spelet till att kunna använda pressspelet till att spela hem, liksom växla tempot. Jag tyckte att den matchen gav liksom en ytterligare dimension till svensk klubblags ishockey när den spelades.
Tror du vi har en ny klassiker framför oss när det gäller Frölunda och Skellefteå när du tänker den här semifinalserien som vi målar upp framför oss?
Det finns ju vissa orosmoln för Skellefteå. Per Lindholm som krockade med egen spelare, gud förbjud, och kunde spelaren ha blivit avstängd om det hade varit en domare, såklart. Men det var det inte, som tur var. Alltså där finns det en oro kring honom. Podas som sagt sedan tidigare. Sen har vi ju att backsidan är ju liksom, den är ju ung. Och får de liksom jobba mot Frölunda, för är det något med Frölunda, de är ju tunga, intensiva. De går ju hela tiden. Jag tror att det kan bli ganska jobbigt för den backsidan om man inte får tillbaka Podas.
Men Podas, nu har ni missat kvartsfinalen. Man har ju inte riktigt fått några signaler på hur långt det är kvar. Alltså, skulle det potentiellt sett, om han tjurar till sig lite, skulle han kunna dyka upp här i semifinalen rent av?
Ja, det skulle inte förvåna mig det minsta. Sen är det klart att slutspelshockey, det gör rätt ont att spela slutspelshockey.
Jag kommer att tänka på, alltså, Kristoff Kontos i AIK, och då sa man, ja, men det är ju slutet av april, och helt plötsligt bara dök han upp i kvartsfinalen mot Mora till exempel. När det är slutspelshockey så, även om det gör ont, så gör det ändå mindre ont att gå in, för du brinner så mycket för det och du har inte så mycket att förlora. Så mot slutet av en semifinal, om man skulle ligga lite risigt till, så vet det fasen om inte 64 dyker upp där ändå.
Det håller jag inte som osannolikt. Sen om man ska i övrig jämförelse med Konto, så var det väl kanske inte ens nödvändigt att han spelar med tanke på hur dålig han var i den matchserien. Men just backsidan där som han inledde då, måste få tillbaka också Måns Forsfjäll. Det är ju en jätteviktig back. Jag menar, det är ju, jag säger inte att Måns Forsfjäll är andra back i Skellefteå, men han spelar ju i första backpar, så det är ju hela det första backpar som är borta. Sen tycker jag att Salomonsson har varit fenomenal, och Pellikka gör ju fortfarande lite så här misstag, men han är väldigt bra i det offensiva spelet. Så det kommer bli en jättehärlig serie. Jag tror att den kommer att blixtra mer om i den matchen än den mellan Växjö och Rögle.
Men om man tänker så här, att Skellefteå, det var ju, ja, det kändes som det var länge sedan de spelade nu, sedan de slut Linköping. För all del var en tuff batalj, de gick och de fick kriga och det var sadden hit och dit. Men de har ändå fått vila ganska länge sedan den matchen. Borde det någonstans spela någon roll när det kommer upp mot match 4, 5, 6 någonting?
Det tror jag. Jag tror att i match 1 så skulle Frölunda kunna ligga uppe på lite ånga efter att ha liksom varit intensiv, man har tempot uppe, man har en god känsla i gruppen, man har bra självförtroende. Man hinner liksom inte kliva ur slutspelsbubblan som Skellefteå gör. De har klivit ut, haft någon dag ledigt, kunna liksom njuta lite av säkert någon bra väder uppe i norr och bara liksom, lugnt kolla på hockey. Nu ska man tillbaka, för det är först nu vi spelar onsdag kväll, ja, en timme efter matchen sitter vi och spelar in där. Det är först nu man kan veta att det är Leksand eller Frölunda. Så när man samlas imorgon bitti, då blir det först laganalysen som är klar för Frölunda. Det är då man kan koppla på. Så att sett över 7 matcher så är det klart fördel för Skellefteå, men i den första matchen så tror jag Frölunda kan gå på ånga.
Behöver de nypa en match direkt i Skellefteå så de inte kommer i det där 2-0 underläget?
Det hade nog varit gött för dem, såklart. Det blir alltid, när man sätter det på sin spets, så blir det så brutalt viktigt när det är det här upplägget. Så att, det hade ju varit önskvärt för dem. Jag tror att det är viktigare för dem att vinna en match där än vad det är för Skellefteå att förlora en. För att Skellefteå skulle kunna bryta tillbaka. De skulle kunna vinna en av två i Skandinavien.
Ja, då får man väl nästan be om ett tips då, vad du tänker när vi har pratat upp matchen.
4-2 i matcher säger jag till Skellefteå. Jag håller dem som... fan, alltså det är ju kolossalt jämnt. Alltså det är 3-1 mot 4-1 i tabellen. Men jag håller ändå Skellefteå som vassar i sitt sätt att hantera pucken på. Och menar Oskar Lindberg och Per Lindholm kommer tillbaka. Så att, långt svar, jag säger 4-2 själv då.
Ja, men jag kan väl säga 4-3 till Frölunda då, att vi får en ny 7-matchserie, så sitter vi där om en 2-2,5 vecka någonting med en match 7 i Skellefteå. Och Frölunda, vad de har gjort, de har slagit Färjestad i en match 7 förra året, de har slagit Leksand i en match 7 nu, och så kan de rida vidare lite med en bra känsla på match 7, och de har Lasse Johansson, visst Skellefteå har Linus Söderström i mål, så det är väl ganska jämnt skägg ändå, men jag vill ändå få fram en 7-matchserie. Jag tror inte det blir den andra. Så att därför så tror jag att det blir 4-3 matcher till Frölunda.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men det står ju sedan länge, länge klart får man ändå säga att det blir Växjö mot Rögle som möts i den andra semifinalen. Så den börjar ju på fredag. Ett Rögle som imponerade mot Färjestad, och detsamma får man ju ändå säga om Växjö, även om vi kanske inte pratar om dem som imponerande när man vann då med 4-0 i matcher mot Luleå.
Det känns ju som det var en annan tid nästan, ja. Som de spelade, de lagen.
Ja, det är liksom, hur var de där matcherna, får man nästan dra sig till minnes och tänka. Jag satt faktiskt och kollade igenom lite just kring Växjö, bara den serien lite, bara för liksom fiska upp minnet inför då semifinalerna. Hur disciplinerade de är. Det gnälldes i Luleå. Så här, ja, vi fick inga utvisningar. De fick inga utvisningar. Förresten väldigt roligt när publiken ställdes upp där i match 4. När Växjö fick en utvisning. Och de liksom alla skanderade domaren. Och det var komiskt.
Man får lägga fokus på någonting. Ja.
Exakt. Men det som var... De hade säkert kunnat haft någon utvisning, såklart. Men det hade ju Luleå också kunnat haft. Men de är ju så disciplinerade. Det går inte att komma in under skinnet på den. Det går inte att rucka på den. Men så som Emil Sylvegård, han är tuff, han är stor, han är stark. Men hela tiden fokus. Inte på något annat än bara fokusera på det han ska göra.
Men det som jag tänker på här nu inför att de ska sätta igång här Växjö och Rögle är ju det fysiska spelet som typ Dennis Everberg, Rodrigo Abols och de spelarna visar upp, att det kommer bli mycket som kommer hänga någonstans på just Emil Sylvegård och Martin Lundberg. Den där fjärdekedjan, att de gör sitt jobb till exempel mot Rögles stjärnor.
Ja, och att de har den här puckkontrollen som de är duktiga på, så att Rögle får åka och jaga den pucken lite, som Rögle kunde diktera matchtempot och spelet mot Färjestad, vilket jag inte såg framför mig att man skulle göra. Ja, nu, om vi då börjar fokusera på Växjö, om de i sin tur klarar att spela de här anfallen, längre anfall, man får Bischel att flytta på sig, man får Ludvig Claesson att flytta på sig och Davidson, så att man utmanar dem på ett annat sätt. Det ska bli intressant att se. Men Rögle var ju såklart sjukt imponerande. Framförallt försvarsmässigt hur man satte ihop 4 matcher.
Och sen möter ju Rögle faktiskt ett helt annat försvarsspel nu också, får vi ju faktiskt säga, jämfört med vad de mötte i Färjestad. Det var ju många backar just Färjestad som du inte alls var imponerad av i kvartsfinalen.
Nej, och nu är det ju, den här backsidan är ju, i fjol så satt vi och pratade, det här är en backsida i Växjö som var helt, men den här Guitari nu då, jag menar han loggar hur mycket istid som helst och spelar jättebra. Martinsson vet vi är bra. Cooper, Keegan Lowe, han har varit grym de här kvartsfinalerna. Joel Persson behöver man knappt, det är oförskämt mot Joel kanske, man behöver knappt nämna hur bra han är, men för att understryka för er som kanske inte lyssnar på podden och har tidigare märkt vår kärlek till Joel, hur vi har hyllat honom, han är ju en helt fenomenal back och styr det där spelet från bakplan på ett förstklassigt sätt. Att Växjö, att de har lyckats signa upp på honom utan klausuler i 6 år, bara hatten av.
Men då har du inte ens nämnt Gabriel Karlsson som faktiskt spelar i par med Joel Persson, och Gabriel Karlsson spelar ju någonstans här i detta slutspel, kanske för att få ett kontrakt i Schweiz. Så han har ju en klausul som sträcker sig likt Malte Strömball till den 30 april, så om Gabriel Karlsson gör det bra här i semifinal och eventuell final så kan det öppna upp lite grann för att de faktiskt tappar honom i Växjö.
Ja, om man jämför Gabriel Karlsson mot Carl Dahlström så är det ju klar fördel för Gabriel Karlsson och Carl Dahlström då. Färjestadsbacken har ju fått ett kontrakt i Schweiz så att det kan väl kanske inte lova så gott för Växjö då om man blickar framåt längre än det här slutspelet man kan tappa då Karlsson.
Och de har faktiskt öppnat upp lite platser nere i Lugano som just Dahlström ska till. Där verkar man skeppa varenda importspelare så att där helt plötsligt har det öppnat upp lite platser vilket det inte ser ut att vara så mycket platser som det faktiskt är just nu.
Nej, där kan man öppna dörrarna och bara blåsa rent. De har det. Det är ett tufft klimat att vara där.
Det är inte pengarna som är problemet utan Nej. Problemet är ju att importer upptar platser.
Jag läste någonstans att Joel Aledja var eventuellt på väg därifrån. Han som då gick från HV71 till Lugano och skrev ett tvåårskontrakt. Det vore ju såklart en drömförstärkning för vilken SHL-klubb som helst.
Ja, men så är det ju. Han har ändå levererat där han har varit offensivt sett har han gjort det, ska vi säga.
Men det är en liksom ny marknad som har målats ut nu när KHL inte är en aktör längre. För hade Joel Aledja då, ja, om han då inte får vara kvar i Lugano så kanske han säger, ja men någon annan klubb i Schweiz kanske visar intresse, men det är kanske många platser som är låsta. Då finns det ingen annanstans för honom att gå till än till SHL, om man har något moralisk kompass.
Samtidigt så, alltså nordamerikaner har ju en lite annan syn på det här med kriget i Ryssland. Jag vet, vi har fått en fråga om, ligger det någon sanning i det här med att David Quenneville kan tänkas gå till KHL från Oskarshamn? Och ja, det gör det. Jag säger inte att de inte har moralen, men det är ett lite annat sätt när du kommer som nordamerikan sett till hur det här kriget är. För det här kriget i Ryssland har liksom kommit så nära oss i Europa på ett annat sätt. Så vi har lite annan syn på det än vad nordamerikaner har.
Ja, så är det ju. Det har ju varit förvånansvärt många då som har valt att spela kvar eller att faktiskt gå dit. Så att, såklart, det är en helt annan syn. Och dessutom så har ju även tyska ligan och schweiziska ligan, de kan ju ta in spelare som har de facto spelat i KL efter kriget bröt ut. Det såg vi ju vad som hände med Skellefteå när man värvade Kennedy Agostino där. Hur snabbt liksom, drevet gick däremot.
Jag tror egentligen bara det är finnar och finska ligan och SHL som har det så att här är det är helt otänkbart för att folk går i taket för att vi har den moralen som vi har i de här två länderna.
Men tillbaka till serien där, vi svävade iväg med tanke på Gabriel Karlsson där som har varit bra. Vad tror du blir avgörande i den här matchserien, åt vilket håll det kommer att luta åt?
Ja, det är väl om Växjö får stopp på, ja, det får de ju förmodligen, på Rögles spel som de visar upp i semifinalen. Men målvaktsspel kommer säkert ha en avgörande faktor också. Men överlag så är det väl ändå försvarsspelet åt båda håll som kommer bli det avgörande. Och det talar väl faktiskt för att det är Växjö som är det bättre laget. Det är ju ändå ett försvarsspel som är satt sedan flera år och man har liksom fått ihop det över hela säsongen. Så någonstans så tycker jag ändå Växjö går in som, ja, jag ska inte säga storfavoriter, men favoriter i alla fall.
Men alltså, jag sa ju nästan lite inför Färjestad mötte Rögle så pratade vi, det är copy-paste på sättet vi pratade. Det är exakt copy-paste, för att vem ska kunna slå Färjestad? Det är laget att slå i slutspel och Rögle, nej, 4-1 i matchen, någonting till Färjestad. Nu är jag här igen. Jag tänker inte liksom sätta mig den sitsen igen och underskatta Rögle, för jag tänker deras kontrollerade spel där man har ett tålamod som är ganska likt det som det är i Växjö. Och man har ju en, alltså offensivt så har man en individuell skicklighet. Ja, det är nästan
Tambellini ska väl in i leken också nu, va?
Ja, det är frågan hur man ska göra där faktiskt. Jag tänker så här att 5-mot-5-spelet så har man ju, jag menar, 4 raka segrar mot Färjestad. Varför ska man slänga in honom? 2 raka segrar mot Timrå dessförinnan. Det jag tänker att framförallt i powerplay, du har ju andra uppställningen, så har du ju Ekeståhl Jonsson och du har Adam Engström nu. Adam Engström är jätteskicklig, absolut, men han har inte Tambellinis skott. Skulle man få in honom i andra uppställningen i PP Tambellini där, det hade ju varit, alltså vilken X-faktor det skulle kunna vara.
Ja, men så är det ju. Men Växjö är ändå favorit för mig, men Lite intressant är det med de här två hemmamatcherna. Växjö känner nog lite press på att ja, vi behöver nog vinna de som inte Rögle får den det med sig ner till Ängelholm som man ändå fick från Färjestad-matchen. Färjestad har ju sagt det i efterhand att vi förlorar de två hemmamatcherna är ju nyckel till att Rögle får ett sånt momentum ner till Ängelholm. Nu förlorar de båda två. Jag tror inte Växjö förlorar båda två. Men Växjö känner nog en viss press att de inte vill att Rögle ska vrida det till sin fördel där på de två hemmamatcherna.
Jag tror att det var viktigare för Rögle att vinna i Karlstad än vad det kommer vara för dem att vinna i Växjö. Och då låt mig utveckla det lite. Att där skapade man en tro i Karlstad när man vann den här matchen. Okej, spelar vi på det här sättet så kommer vi kunna bli framgångsrika mot Färjestad också. Inte bara mot Timrå utan mot Färjestad. När man då har liksom kalibrerat och gjort det mot Färjestad så är jag ganska övertygad på att man går in med en skön känsla att vi har gjort det mot Färjestad. Vi kommer kunna göra det mot Växjö också. Därför blir det inte så här, förlorar man första matchen så tror jag inte det kommer bli någon oro. Utan då kommer man vara så här, okej, match två. Och skulle man då förlora det så har man det här trycket, draget hemma. Och kunna göra det bra i Katena där. Så att, men det är klart, en match bör man nog sno mot ett så starkt Växjö. För då är vi som alltid inne på det där. Förlorar man två raka så ska man vinna 4 av 5. Och det gör man inte mot Växjö. Så är det ju. Det blir ju så krasst får man vara.
Du Tobias Rieder vet jag är väldigt uppskattad i Växjöleden. Hur viktig ser du att han är för Växjölaget? För han är ju lite osäker här till start i semifinalerna.
Det är väl kanske en av de mest underskattade spelarna i ligan får man säga ändå. Trots att han har spelat i NHL och tyska i landslaget VM OS och så att det är han ju underskattad. Men i Växjös sätt att spela med sig liksom... att han alltid är på lite. Du vet alltid vad du får. Ska pucken ner djupt i zon så kommer den djupt ner i zon. Ska du bära runt en back så gör han det. Så att han är jätteviktig för dem.
Ja, men vi får väl komma till den slutgiltiga frågan. Vad tror du serien slutar då? Nu får du chansen att tippa rätt i skillnad från i kvarten.
Ja, det... Nej, men alltså jag sticker ut hakan. Jag Rögle. 4-2 i matcher. Jag tror att de tar det där. Gör jag det för att sticka ut hakan? Ja, men jag tror att jag har stärkt dem så mycket som grupp där Rögle. Men det är klart, Växjö är fruktansvärt bra. Men jag säger 4-2. 4-2 till...
Jag säger till så här, att vinner Rögle den här semifinalen, då vinner de SM-guld.
Ja. Det här, slår man Växjö och Färjestad så blir det ju... Det blir ju inte svårare än så.
Är det Skellefteås chans att vinna ett SM-guld?
Det kanske är. Du har en... Nej, men vad tror du själv då? Jag tror på Rögle, vad tror du?
Ja, men då vänder jag på det och säger 4-2 till Växjö eftersom jag har sagt att de är favoriter, inte storfavoriter, men att de är favoriter. De är lite starkare, mer trygga i grunden, har en bra målvakt, så säger jag att Växjö vinner med 4-2 matcher.
Vad tippar du i matchserien mellan Djurgården och Mora?
4-3 till Mora faktiskt.
Ja, det var bra. Alltså... Jag satt och tittade match 1 där. Det finns inget annat lag i Hockeyallsvenskan och såklart är de kvarvarande lagen som spelar bättre hockey än vad Mora gör.
Vad är det som gör att man gör det då?
Men har inte alltid Mora spelat den här typen av hockey? Alltså sitter det inte i väggarna eller personerna innanför väggarna att de har spelat en intensiv, fartfylld hockey där man driver, alltså alla backar spelar bra, alla packar kan bära upp pucken, kan leverera ett bra första pass. Det är liksom, det finns ingen så här brunka back, utan alla gör det bra, driver på ett bra spel bakifrån. Nu är Johan Persson helt plötsligt Johan Persson bra också, och så har du norrmännen där, och det finns ju alltså spelare som har klivit fram och gjort det svinbra, och alla spelar med en så hög fart hela tiden.
Men det som är så imponerande just med backarna som du pratar om, William Petrus, tänkte man att ja, men det blir ju aldrig någonting av honom riktigt. Han var i Mora tidigt som junior och sen så har han varit runt lite i Kristianstad och BIK Karlskoga. Inte ens Karlskoga fick ordning på honom riktigt. Och sen har han växt ut i Mora. Ta en sån som Josef Berger, Frölunda junior en gång i tiden. Funkar inte Södertälje, väl inte så där jättebra i Tingsryd. Nu tycker jag att Josef Berger spelar nästan på en SHL-nivå. Rop Lavainen som har värvat från Kristianstad. Där är hur mycket spelare som helst som liksom tar kliven i Mora. Och det finns ju många på forwardsidan också.
Men just Petrus, där är det intressant att du nämner honom. Han har ju varit svinbra här i slutspelet. Det är helt sjukt. Alltså, vi pratar ju om de här norrmännen, Sten Brandsteg, Nygård och Westerheim såklart. Men en sån som Henrik Eriksson, alltså hur nyttig inte han för den där gruppen?
Ja, men Anton Karlsson. Eriksson som var i polska ligan också. Jag menar, det målet som de gör där, 0-1-målet, alltså det är ju ett rent krigarmål.
Ja, så är det ju. Han hade precis någon propp där bakom mål och som han... Han har ju varit, alltså jag menar, i Västerås gjorde ju inte han, man tänker ju så här, Västerås, det är den typen av spelare de har saknat, men de kunde inte få ut någonting från honom. Så går han till Mora så är ju han precis den som de behöver eller har, liksom har saknat.
Ja, nu vann ju Djurgården i alla fall matchen till slut, men Mora känner ju definitivt att de har hugg på Djurgården, vill jag ju tro.
Ja, herregud, det var ju, jag tycker nästan att... Ser man match 1 mot AIK på Hovet där så var det var ju nästan en ganska liknande matchbild. Och match 2 var ju ännu mer, om vi då blickar tillbaka till kvartsfinalen, det var ännu mer dominant till Mora och AIK lyckades vinna. Klarar man att komma upp på samma nivå, ja, jag är så dagvild här, det blir ju på torsdag, ja, det är kväll när vi släpper podden som match 2 är. Man får passa sig vid dagar, man ska bara röra sig vid igår eller imorgon i slutspelstider. Men klarar man att nypa en match där, alltså då, alltså jag kan säga så här, jag tippade Djurgården inför och efter att ha sett match 1 så tycker jag att mer pilar bör riktas mot Mora och deras enormt fina spel.
Många vill ju att vi riktar blickarna mot det som hände. Linus Klasen trycker den crosscheckingen på Noah Sten och får ett matchstraff, och redan samma kväll så hade jag ju faktiskt uppgifter på att han skulle bli friad, vilket han nu också har blivit. Och det är ju många som är upprörda på att det är så. Vad är din take på det?
Ja, spontant så, alltså, nu är vi ner och bryter ner bildruta för bildruta för att fria Linus Klasen. Och det är liksom en klubba som går sönder. Den går inte sönder i samband med att han träffar ansiktet, utan det liksom kommer upp någon handske klubba till. Jag liksom zoomat in bild för bild. Hade det här varit i grundserien finns det ingen som hade zoomat in bild för bild, utan bara klubba ens, det är en klubba nära ansiktet, 3 matcher. För jag menar, Bobber Nadella i den sista omgången, näst sista omgången mot Växjö då, HV-spelaren, en crosschecking situation, den var ju inte fulare eller mer våldsam än Linus Klasen, men den fick han 3 matcher för. Och här får vi då skilja på saker. Här har du ju det här filtret som jag har efterfrågat, referensgruppen som inte anmäler. Hade disciplinnämnden fått den här på sitt bord, eller Ben då i Brynäs backen där som hade i match 1, då hade ju de, vad heter det, de hade gett 2-3 matcher direkt.
Har det filtret man gör att man har lärt sig, eller har det att göra med att vi är inne i slutspel?
Slutspelsfiltret. Det är ju så. Jag vill ju ha slutspelsfiltret under grundserien. Det är den här nivån jag vill ha. Linus Klasen fick ett matchstraff, vilket var helt rätt. Ben skulle haft ett matchstraff i match 1 till exempel, vilket det skulle ha stannat vid. 2 eller ett matchstraff för den situationen på Lennartsson. Då får ju Karlskoga den fördelen i matchen då, som är den stora fördelen. De får ett powerplay i 5 minuter, och det fick ju Mora i det här fallet som Djurgården städer av. Jag tycker att slutspelsfilter ska implementeras i grundserien också.
Ja, för i grundserien är det desto viktigare att ha det egentligen, för att där möter du inte samma lag. Nej. Här har du ju som motståndare så att säga mer nytta av en avstängning än vad du har i själva grundserien.
Sen där med Linus Klasen, det var på, visst var det på Noah Sten, va?
Ja.
Noah Sten är ju en spelare som tar sig in lite under skinnet på sina motståndare. Så jag tror ju inte att det var liksom en tillfällighet att Linus var lite ilsken mot just Noah Sten i det läget.
Men tror du ska bli lite, finns det anledning till oro för typ Örebro och Malmö, att man ska behöva oroa sig för att Mora faktiskt går upp så att man blir blåsta på sina norska nyförvärv? Brandsteg Nygård kommer gå till Skellefteå ändå, för han har inget avtal med Mora.
Jaha, okej. Ja, det var ju, då är det bara att gratulera Skellefteå där som nöp honom oavsett då. Men ja, alltså, ja, och du vet, du har gjort den här podden med mig så många år och vet hur snabbt jag svänger. Men efter att ha sett Mora i slutspelet och i match 1 så jag håller inte som osannolikt. Absolut inte, de spelar den bästa hockeyn.
Även om Djurgården skulle gå upp till 2-0, kan man göra en AIK då och vända och vinna 4 av 5 återstående matcher?
Det tror jag definitivt. Och det visade man ju där i, och jag menar, AIK sett under grundserien, det var ju ett bättre lag än Djurgården. Så varför ska de inte kunna göra det?
Ja, under tiden som jag satt i Skandinavium så utgår jag från att du hade dubbla skärmar när du satt och kollade på matchen mellan Frölunda, men även hade igång Brynäs match. Jag ska säga att jag också hade den på datorn.
Jag skulle precis säga, jag utgår från att du också hade på den i Skandinavien där, så att titta lite. Nej, jag fokuserade mest på, det ska jag erkänna, att jag fokuserade mest på Frölunda Leksand, för att jag ska då kommentera den första matchen i Skellefteå på lördag. Men det är klart att jag hade koll på den också, och framförallt i periodpauserna kunde man hänga med lite och spola tillbaka och så. Men det var ju den här chansen som Karlskoga hade. Det var egentligen i match 1 som man hade chansen. Och,
när man leder med 2-0, ja, då ska man ju ta det.
Precis. Och nu match 2 så var man märker att Brynäs är tyngre, större, bättre, spetsigare, allt det där. Så att den här matchen var det faktiskt ingen snack. Men när väl Karlskoga får lite anfallstid, när man får, så har man ändå blottat någonstans att det går att skapa rätt bra chanser mot Brynäs. Men Brynäs är bättre, större, starkare, kraftigare, allt. Så att jag lutar att det här blir 4-0 i matchen nu.
Men den stora reflektionen jag gjorde när jag satt och kollade lite på datorn var att jag såg att Johan Larsson av någon anledning ilsknade till mot, jag vet inte om det var tv-kamerorna eller vad det var, men det var vid ledning 2-0, så jag tänkte, vad har han för anledning att ilskna till här egentligen?
Nej, jättemärkligt. Han ville inte bli filmad av en kamera mellan båsen. Och han är lagkapten för Brynäs och sprutar vatten. Och det här kan tyckas som en banal och töntig grej. Men det är så jävla dåligt av Johan Larsson. Det är pinsamt agerat av Johan Larsson.
Men vet du varför? Alltså, är det bara han vill inte bli filmad?
Han vill inte bli filmad. Och jag köper att man vill vara i sin slutspelsbubbla. Absolut. Men han har ingen som helst rättighet. Alltså det är ju grymma, du vet, de här kameramännen och kvinnorna som går runt på, eller tjejerna som går runt och bildproducenter, det är ju jordens bästa personer. De gör ju det när de blir tillsagda. De gör ju det som står i avtalet mellan TV4 och Hockeyallsvenskan. Och att Johan Larsson då sätter sig över och sprutar vatten. Ska vi ha en person som står och filmar där, som ska vara beredd att bara stå och ta skit och bara, ja men han sprutar vatten på mig. Ja, det får jag bara ta.
Nej, det är ju helt vansinnigt att man ens... Det är ju en arbetsmiljöfråga i grund och botten då ju.
Jag ska säga så mycket som här också. Minns du när Dick Axelsson slog till kameran i Timrå när Djurgården spelade kvalet? När han slog till kameran, eller han som höll i kameran där, slog
så
han till.
Så var det, ja.
Det var så nära, för det finns någonstans i någon regel som han kan anmälas för att det är en funktionär han ger sig på. Jag vet att det var så nära, för jag överhörde i Timrå, du vet att de har den här skottrampen på baksidan inne i Timrå, så överhörde jag ett samtal mellan några SHL och någon säkerhetspersonal och produktionsbolaget, som inte då är TV4 i det här fallet, som pratade om den här händelsen och sa att han kan anmälas och bli avstängd. Och jag har varit helt kall i kroppen, för hade han anmält så blivit avstängd Dick Axelsson i match 3 som det var då hade det varit jag eller TV4 eller då Simo på den tiden, då hade det varit vi som stängde av han, vilket inte är fallet. Jag säger inte att Johan Larsson ska bli avstängd, men jag säger att han ska bli uppsträckt av Brynäs IF, för så agerar man inte, och speciellt inte som lagkapten.
Ja, alltså visst, det är stridens hetta, men någonstans så får man väl kanske behärska sig.
Men han är representant för Brynäs, han är kapten. Jag vet inte, ska han ens vara det om han beter sig så här? Och då, ja visst, jag kanske brusar upp med... Men det är inte första gången det sker heller. Jo, det är första gången han sprutar vatten. Men TV4 är ju inför match, så är de till exempel inne och filmar. Han har ju varit otrevlig de facto mot dem liksom som är där inne och filmar. De får ju en order av arbetsgivaren att gå in och filma i omklädningsrummet. Sen kan man tycka vad man vill om man ska filma i omklädningsrummet. Det står man helt fri att tycka. Men som spelare har du absolut ingenting att säga till om på något sätt. För det står i avtalet. Han smäller igen dörren på folk. Han ber om ordagrant dra åt helvete. Att han inte vill vara med på det. Och gör du det som lagkapten för Brynäs, alltså då... Jag tar för givet, ska jag säga, att TV4... Att alla de instanser, produktionsbolag, ringer till Brynäs och begär ett möte omedelbart bums. För så här gör man inte.
Men det som är så, jag tycker det är så anmärkningsvärt att det är just Johan Larsson också. För jag menar, det är ju inte så att det är en kille som inte har varit med om någonting. Alltså han har varit med, i Tre Kronor, han har varit i NHL hur många år som helst.
Absolut.
Han har vunnit VM-guld också till och med. Och att han i Hockeyallsvenskan i underläge, de leder med 2-0 mot Karlskoga. Det är liksom det jag inte riktigt för ihop, men man kan inte för ihop allt i världen.
Nej, så kan det mycket väl vara. Men nu leder de med 2-0 matcher i Brynäs och de har gjort det bra. Och jag har svårt att se att Karlskoga ska kunna vända den där matchserien. Och man kanske nyper en match. Men det var match 1 i måndags, det var den man skulle ha vunnit.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det som är tråkigt med att Oskarshamn faktiskt lämnat SHL, det kanske tråkigaste med att Oskarshamn lämnar SHL, är att vi tappar barometerns SHL-bevakning. Ja. För den har varit absolut toppklass.
Ja, och den har man ju lärt känna nu just. Jag kommer följa dem även i Hockeyallsvenskan, men den har man ju liksom lärt sig känna och uppskatta här under åren. Och den har ju bara växt mer och mer. Så att jag kommer följa dem. Jag kommer sakna dem i SHL.
Ja, men så är det. Men jag läste ju en intervju där som de gjorde med ordföranden Johan Fransén. Som jag tyckte Fransén hade ett väldigt bra resonemang. Jag ska läsa upp det. En stor omställning för IK Oskarshamn kommer vara inflödet av tv-pengar. Istället för 45-50 TV4 miljoner kommer den summan knappt vara en tiondel, 3-4 miljoner. Ordförande Johan Fransén vill emellertid inte måla TV-pengar fan på väggen. Bra ord där, TV-pengar fan på väggen. jag vet inte om det där påverkar så mycket som alla säger. Alla har samma summa, både SHL och Allsvenskan. Givet det nya upplägget behöver vi inte tävla med SHL-lag utan bara vara bättre än de vi möter i vår egen serie. Hade lagen i Allsvenskan fått 10 miljoner till i tv-pengar hade det ändå gått till spelarbudgetarna. Det är lika för alla. Däremot är skillnaden mellan lagen större i Allsvenskan. Även om vi hade en låg spelarbudget i SHL så skilde det kanske inte mer än 20% upp till de som hade högst. I Allsvenskan är skillnaden mellan lagen mycket större.
Tycker du är väldigt sunt och bra analyserat av läget, och det är just det här som gör att Oskarshamn kommer att landa på de här fötterna som vi har pratat om. Oskarshamn kommer inte vara beroende av att gå upp år ett som kanske Djurgården var, eller HV71 för den delen. Nu har Djurgården en stark lag, men det finns ju ändå pilar som tyder på att man kommer göra ett rejält underskott i balansräkning, och samma sak med Brynäs. De har ju satsat allt för att gå upp år ett. Det kommer ju inte Oskarshamn att behöva göra med det här resonemanget.
Nej, och det är ju lite så att många säger att det är för jävligt att man inte får mer pengar i Hockeyallsvenskan. Ja, det kanske det är, men om vi leker med tanken att man skulle få, nu får man kanske 5 miljoner eller någonting i central intäkt. Säg att man skulle få en central intäkt på 25 miljoner intäkt. Det som skulle hänt då hade varit typ att Tingsryd, Almtuna, de här lagen som har kanske 7 miljoner i sin spelarbudget idag, då hade de kanske ökat sin spelarbudget till 28 miljoner om de hade fått 25 miljoner istället. Och då kanske de bättre lagen hade haft en spelarbudget på 37-38 miljoner istället. Så då hade ju de ändå närmat sig mer jämfört med hur det ser ut idag. Där man kanske har möjlighet att ligga, precis som Fransén säger, procentuellt mycket högre än vad de här så kallade bottenlagen i Hockeyallsvenskan gör. Så på det sättet så är det ju faktiskt bättre i och med att man möter varandra.
Absolut.
Så tävlar man ändå på samma villkor. Så jag tycker det resonemanget var så jäkla bra att han faktiskt la fram det som en av de förväntade topplagen som alltså sett i hierarkiskt går in nästa säsong.
Jag också funderar lite kring det här. Hur skulle till exempel Västervik då, som vi säger har haft väldigt dålig ekonomi, om de hade fått 15 miljoner mer i centrala intäkter, hade de då lagt det på att bredda föreningen, ungdomsverksamhet och så, eller hade det gått till att för att faktiskt säkra så att man skulle ha det nästa år också? För att det blir ju ännu större satsning för att se till att ha det avtalet nästa år också. Nästa år också, nästa år också. Så då hade man ju behövt lägga dem där på spelartruppen. Och det här är jag inne på. Det är jättebra att få in pengar. Mer pengar att få in i svensk hockey såklart jättebra. För du kan trycka ner pengar i systemet, att du kan få ett utbildningsindrag till klubbarna i hockeyettan som räcker, eller som liksom får upp spelare, att du kan, de pengarna, utbildningsbidrag kan bli ännu högre. Men jag tror inte att man hade haft mer i kassan bara för att man haft mer i centrala intäkter.
Vi har fått en fråga från Felix inskickad sen tidigare på just det här. Hur kan avtalet mellan ligorna vara så skevt? Det är ju helt idiotiskt. Vad håller Seymour på med? Och nästa avtal med Hockeyallsvenskan måste man väl få in 15-20 miljoner per klubb?
Ja, och det vore ju ett drömscenario såklart. Nu, vad håller Seymour eller TV4 på? Men nu kanske inte jag är rätt att svara på det eftersom jag då jobbar också för TV4. Men det är ju, bara för att förtydliga, det är två olika ligaavtal som skrivs. SHL skriver sitt och Hockeyallsvenskan skriver sitt. Och när då TV4 eller Seymour tog över det här från Viasat så var det högsta budet. Och sen har man väl haft det högsta budet. Jag hade hoppats superbra om de hade varit 15-20 miljoner. Men jag har svårt att se att, som dagens tv-landskap ser ut, att man kommer kunna liksom landa in så mycket mer pengar på en hockeyallsvenska. Nu har det ju varit drömmen när man haft Brynäs, haft Björklöven, Modo i fjol, Djurgården, liksom Södertälje, AIK. Det är enormt starka varumärken såklart, vilket gör att det är hett. Men när det ska, jag vet inte när tv-avtalet går ut, men när det ska förhandlas om, så är det fortfarande liksom, det är en tv-marknad som är rätt mättad. Jag är inte säker på att man ska skrika, tror att man ska få de pengarna. Det tror jag definitivt inte.
Men när jag tänker på det här med Hockeyallsvenskan nästa säsong, alla lag ska ju bara hoppas på att Brynäs går upp. För Brynäs är ju det laget som har bäst förutsättningar att kunna göra en satsning till. Djurgården, om de inte går upp i år, så kommer de minska sin budget ganska så radikalt. Och sen kommer alla ligga och skvalpa där av topparna. Kommer säkert ligga och skvalpa på 18, 20, 22 miljoner någonting. Jag hörde till med att Djurgården skulle ha ännu lägre. Oskarshamn går väl kanske in på en 15 och har möjlighet att öka då om man känner att man har så att säga hugg. Det blir ju betydligt mer jämnt fördelat om hockeyallsvenska lagen blir av med Brynäs.
Ja, så är det ju. Det är ju ett sånt som Björklöven som har satsat många år. Det är ju med deras starka ekonomi. Sen är det också det här som jag kommer komma in lite på nästa fråga, men jag ska föregå det lite. Det som är, när du går långt i slutspelen i Hockeyallsvenskan, så får du ju en förutsättning att skapa en bra ekonomi också. Men jag vet att Björklöven de senaste åren har gjort ett jätteplus resultat på att de har gått till final och semifinal. Nu gick man bara till kvartsfinal, vilket det blir ett tapp för dem. Men då kan man ju faktiskt bygga sin ekonomi i Hockeyallsvenskan också, trots att man har då mindre tv-intäkter. Det stora glappet blir ju det laget som ramlar ur. Det är det som blir konsekvenserna. Men för Oskarshamn, om vi återgår till det, så verkar de landa på fötterna.
Ja, men samtidigt får de ju en fallskärm också just det år, och den är väl på en 6 miljoner.
Ja, och det jag skulle föregå frågan, vi fick en från Filip Gunnarsson. Vi har plockat upp några frågor här som har legat liksom och skvalpat lite ett tag, som vi tycker att värda lite kärlek. Vi uppskattar verkligen att ni skickar in dem. Men Filip Gunnarsson 6 har då skrivit en fråga. Vad tycker ni? Borde det inte vara lite mer som i fotboll med upp- och nedflyttningar för att få mer utbyte av lag i de olika serierna? Detta system gynnas endast storlagen. Rika blir rikare och fattigare blir fattigare. Vad känner du kring det?
Alltså jag hade inte haft någonting emot det. Jag tycker väl nästan det roligaste systemet vi har haft var när vi hade direktkvalen mellan SHL-lag och allsvenska lag. Men i så fall så blir det ju desto mer skarpt det här med att pengarna kan inte vara så snedfördelade, för att det funkar ju egentligen som bäst när man bara möter varandra. Sen är jag ju rätt, jag gillar ju det allsvenska slutspelet. Samtidigt som jag har kluven där också, för jag tycker det allsvenska slutspelet, det går in för mycket i SHL-slutspelet, att man håller på och spelar på samma dagar. Det är egentligen först i finalerna som man får möjlighet att bevaka serie för serie. Det är ju alltid någon match som har legat hela tiden. I kvartsfinalerna så spelar två matcher parallellt med varandra, och i semifinalerna så är det en match på varje håll som spelar parallellt med varandra. Nu spelar ju Hockeyallsvenskan på helgerna i alla fall, sent på kvällarna till skillnad från SHL, men det blir ju nästan alltid att du måste välja när du är framme i semifinaler och kvartsfinal.
Jag bara tänker spåna fritt här, för man skulle vilja ha mer öppet system, att få ett större upp- och nerflyttning. Det har ju, ska då laget i år varit det så här, tyckte ju jättemycket då att det laget som åker ut eller kommer sist, de ska åka ut. Ja, det var ju för att Oskarshamn var så långt efter och tog så få poäng. Men hade det varit att det skilde liksom 2 poäng mellan Oskarshamn och Malmö eller Modo, vilka nu så kom precis ovanför kvalet, då hade det blivit extremt liksom. Skulle man inte kunna göra något system? Vi gillar ju det hockeyallsvenska slutspelet. Slutspelet är ju det finaste. Att man lagen, de i botten på SHL kan någonstans involveras i slutspelet också i Hockeyallsvenskan, att de skulle kunna gå in i ett slutspel där, att du fortfarande har en nedflyttningsmatch mellan de två sista lagen i Hockeyallsvenskan, men lag 12 går då in i Hockeyallsvenska slutspelet som etta till exempel. Så de har hemmaplansfördel, eller de kan gå in som tvåa. Men då har du de nio första går till slutspel. Så sjuan möter, sexan möter nian, sjuan möter åttan då i en åttondel. Och så då sen stoppar du in till exempel det laget som kom på tolfte plats i det hockeyallsvenska slutspelet. Det skulle man ju kunna göra, då har du ju potentiellt mer platser att spela om.
Alltså det är ju en intressant tanke att något lag ska in och härja i det allsvenska slutspelet. Det hade ju varit lite småkul om till exempel Modo eller Malmö hade kastats in och helt plötsligt skulle ställas mot typ Nybro i en kvartsfinal.
Ja, då vet jag inte. Då tappar du lite uspen där, för att då ska du få upp två lag i det slutspelet. Så då får du ju liksom semifinalerna blir ju finalerna. För att det är ingen mening att spela en final när båda lagen går upp, eftersom det då du har haft den där 13 och 14 där åker ett lag ut plus då det här lag nummer 12. Så att jag har ju inget perfekt. Jag gillar ju när det blir kvart, semi och final. Det är ju väldigt härligt det upplägget vi har i Hockeyallsvenskan.
Ja, samtidigt skulle man ha det och säga typ lag 12 skulle gå in i det allsvenska slutspelet, så kanske det är mer fördelaktigt att vara lag 13 och möta lag 14 i en bästa av 7 och klara sig den vägen än att behöva gå den långa vägen i allsvenska slutspelet. Visst, man kan vända och vrida på det där. Jag gillar dock tanken på att man ska kasta in ett av SHL-lagen i det allsvenska slutspelet.
Det som är då, om vi fortsätter lite på Filip Gunnarssons fråga där, det jag tycker är ett större problem, det är ju upp- och nedflyttningen mellan Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. För Hockeyettan har ju trots allt 40 lag. Visst, du har inte 40 lag med ambitioner att ta sig upp. Men om du tittar nu på kvalserien så är det ju 6 väldigt starka lag i den kvalserien. Och ett av dem går upp bara. Där är ju sjukt nålsöga.
Ja, och det är inte optimalt att det är 6 lag som går en kvalserie, för är det 6 lag som tävlar om en enda plats så kommer ju något lag vara avhängt redan efter en 5-6 match för någonting. I den gamla kvalserien levde det ju nästan alltid, i alla fall till näst sista omgången, när det var 2 lag som gick upp mellan Hockeyallsvenskan och Elitserien/SHL. Så där blev det ju lite mindre sådär sportsligt orättvist som man kanske kan tycka.
Måste det vara på samma sätt då? Om vi säger att vi behåller det nuvarande upplägget med i slutspel i SHL och så. Måste det vara på samma sätt att det bara... Kan man inte involvera 2 lag då i att lag 13 och 14, de går in i den här kvalserien också i Hockeyallsvenskan, till Hockeyallsvenskan. Om man har 8 lag eller 6 lag, hur man väljer att göra det?
Ja, det blir lite problematiskt om de ska rätt in i den där kvalserien, för att det är ju playoffen i division 1 som tar lite tid, så att det ska inte vara att man behöver vila i 4 veckor innan du ska in i den här kvalserien, för den här kvalserien har ju kickat igång nu först efter att både Västervik och Östersund har spelat klart sin 7-matcherserie, så det är ju ett bra tag sedan grundserien i Allsvenskan slutade. Då måste du tidigare lägga hockeyettan med playoff och hela det här systemet innan du kommer fram till kvalserien.
Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi har också en fråga från Fredrik sedan tidigare. Han vill att vi diskuterar Färjestads backsida, och det blev ju såklart mer aktuellt med tanke på hur slutspelet såg ut. Hur ska den stå sig framöver? Nog måste vi in någon mer topp i det där laget. Ställ gärna upp den. Och när jag säger ställ gärna upp den, så har väl räknat jag med att i ditt XL-ark så står det någonstans en Färjestads backsida i något av de där arken.
Ja, fast det finns egentligen 2 varianter på den där, ska jag faktiskt säga. För att jag vet inte riktigt hur man ställer sig. För att jag utgår ju nästan från att du måste in med en riktigt bra defensiv back som ska in i det här laget. För Adam Wilsby ska ju in i laget. Men jag upplever det som mer en spelande back än en defensiv back så att säga. Det är mer att det spelskickliga offensiva hållet. Om man då tittar på backsidan så tappar du ju Dahlström. Och då tappar du ju kanske den bästa defensiva backen man har i grund och botten.
Absolut,
så
är det ju.
Ja. Och jag tänker ju att Jonathan Andersson, Magnus Nygren och Joel Nyström, de är ju tänkta för topp 4. Och sen så ska du ha Wilsby på det. Så de där är ju tänkta på topp 4. Jag ska fortsätta. Men är det så att du ska in ytterligare en back, så kanske Magnus Nygren eller Jonathan Andersson måste ner till det tredje backparet. Så därför ställer man lite frågan. Man måste nästan ha in en toppback till.
För så här att, är det. Magnus Nygren och Jonathan Andersson. Där har du back 5 och 6. Sen kan du börja bygga laget därifrån. Då har du Wilsby som back 1, säger vi. Och så du har Joel Nyström som back 3. Då ska du in med en back i det första backparet, en i det andra backparet.
Ja, men vad gör du med Grålå och vad gör du med August Thornberg och vad gör du med Axel Bergqvist då? Och Stian Solberg ska in också förmodligen som en 8-ish och sen har du väl ytterligare några juniorer som ändå knackar på dörren.
Du har Noel Fransén, en jätteduktig back som satte målrekord i J20-serien i år, och du har Albert Wikman som är som en stabil mer defensiv back. Han var inne någon match i Södertälje där i slutskedet av säsongen.
Men är det så att du ska in dem också, alltså Stian Solberg, Albert Wikman och Fransén, då har du tre backar på de 6 kontrakterade backarna. Du är uppe på 9 plus Adam Wilsby plus att du vill värva 2. Då förstår du att det inte går ihop.
Nej, och de var ju sent i säsongen så förlängde man med Grålå och August Thornberg. Och med tanke på hur slutspelet såg ut så tror jag inte man är speciellt nöjd med det. Nu tror jag visserligen inte att någon av dem är så här svindyr. Men det håller ju också upp en plats i laget. Jag tror nästan att för alla parter så kommer man ta Axel Bergqvist i hand och tacka för de här 2 säsongerna. För att han måste få luft någon annanstans. När han har spelat stundtals så har han varit bra. Men när han har gjort liksom ett misstag så har han liksom vetat att okej, då är det bänken, då är det läktaren, då är 8:e back. Så att han ska till en miljö där han kan få spela på en regelbunden topp 6. Och det skulle jag kunna göra plats för honom med många lag. För det finns potential att få SHL.
Och då pratar du SHL. Då pratar du SHL.
Ja, herregud. För honom. Definitivt, jag skulle kunna slänga in honom i Timrå i topp 6 där till exempel. Säkert inte en svindyrback som skulle kunna gå in och spela minuter där. Det är jag helt övertygad om, att få en utveckling. Men
men om vi leker med tanken att du skickar Axel Bergqvist, då är du nere på 5 kontrakterade plus Adam Wilsby, du är uppe på 6 igen. Och sen ska du in dina 2, då är du uppe på 8.
Alltså, vilka menar du då?
Ja, men du sa ju att du vill ha in en back 1 och en precis. Back 3 utöver Wilsby så att säga.
Okej, då är du uppe på 8.
Då är du uppe på 8 plus att du har juniorerna som med Stian Solberg, Fransén och Wikman.
När är Stian Solberg född?
Ja, han är väl 04 eller 05 va?
Jag har såklart inte sett Stian Solberg spela, bara hört om honom och fått information framförallt i fjol när han även ryktades då på väg till Färjestad faktiskt. Eller var det Mora han var på väg till i fjol?
Ja, det var väl Mora. Han skulle väl tillhöra Färjestad men lånas ut till Mora, tror jag att det var på gång där va? Men sen bestämde han väl sig för att bli kvar i Vålerenga, som är en väldigt bra organisation för norska juniorer ska sägas.
Men jag vet inte vad de ska med honom till om de inte avser att han ska in i topp 4. För i topp 4 man ska då förstärka. Och annars har man ju då framförallt Noel Fransén. Albert Wikman skulle man kunna låna ut typ Karlskoga en hel säsong och spela viktiga minuter där.
Jag kommer fram till så här att du kan glömma att du får in 2 nyförvärv till det här laget. 1 nyförvärv kan jag köpa att man får in. För det kan jag klämma in i laget förutsatt att Axel Bergqvist försvinner.
Okej, så då är det en back som ska in då?
För då kommer du ha 7 du börjar på i grunden. Mm. Och sen så har du 3 juniorer som slåss om backplats 8. Det är väl en rimlig ambition någonstans då?
Ja, det är det. Man blir ju såklart färgad av att ha sett slutspelet. Det var ju ändå samma backsida som vann grundserien. Så att man får ju någonstans hitta balansen mellan det som såg ut i slutspelet kontra hur det såg ut i grundserien. Så att, ja, det lär väl funka bra. Jag hade nog trott eller sett framför mig att man skulle liksom behöva toppa upp det där lite.
Men då måste Grålå också bort.
Ja, med tanke på att man skrev kontrakt med honom. Det var väl i februari någon gång man faktiskt förlängde med honom. Så att då, nej, det lär väl inte hända. Trots slutspelet.
Ett nyförvärv slår vi fast att det kommer in på backsidan utöver Wilsby då. Och det ska vara en defensiv, riktigt bra back.
Ja, du ser hur snabbt det vänder när man går från oslagbara till 4-0. Då ska förändringar göras. Vi får se vad som händer där.
Ja, nej, men så är det. Men vad som kommer ske är att vi kommer höras igen om ett par dagar. Vi kommer synas i Skellefteå också på lördag för första semifinalen där uppe. Och sen är det dags för poddelipodd igen, som du kallar det så fint.
Exakt. Det är bara att köta på här. Tack för att ni lyssnar. Och härligt att vi har de här dubbla avsnitten här under slutspelet även framöver.
Puss och kram, som man säger i en annan podd.
Oj, oj, oj. Vi har det bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.